Vår predikotext idag, den tredje söndagen efter påsk, den hämtar vi från Johannes evangeliets 16 kapitel med start i vers 16. Jesus talar och säger: en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra: vad menar han med att säga en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga jag går till fadern? De frågade: vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni frågar varandra om det som jag sa. En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag er. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, då kommer hon inte längre ihåg sin smärta, i glädjen över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Sorgen ska vändas i glädje. Det är löftet från Jesus i våran text idag. Vi brukar säga så ibland: efter regn kommer sol. Det blir bättre sen. Och ibland blir det, och ibland blir det inte det. Med vädret kan man vara säker på att det ändrar sig. Men vissa saker blir inte bättre sen. Vi kanske försöker trösta en sjuk människa och säga: det blir bättre sen. Och sen förvärras bara sjukdomen, och de slutar med döden. När vi människor försöker uppmuntra varandra med att säga det blir bättre sen, så kanske vi har rätt, eller så har vi fel. Men när Jesus säger att sorgen ska vändas i glädje, då har han rätt. För han är allsmäktig och han vet allting. Att vara kristen, Jesus tar upp det i vår text idag, att vara kristen, det innebär motstånd. Ni kommer att gråta, säger han, och jämra er. Och vi ser det i det nya testamentet, att han förstås hade rätt. Både vad det gäller lärjungarna och den tidiga kyrkan, som vi ibland brukar kalla urkyrkan. Lärjungarna, de var rädda när Jesus hade blivit korsfäst. Ja, de var rädda redan i Getsemane trädgård när Jesus blev gripen och bortförd. Lärjungarna skingrades som löv i vinden. Till och med den stoltaste, Petrus, som hade lovat att aldrig svika Jesus, han blev rädd och förnekade honom. Och vi kan tänka oss att lärjungarna, när de samlades bakom låsta dörrar, både var rädda för vad som skulle hända med dem och ledsna och ångerfulla över att de hade svikit Jesus. Men deras gråt skulle vändas i glädje. Vi ser i Nya testamentet hur de kristna blir förbjudna att vistas i Jerusalem. Den tidiga församlingen där får höra: ni får inte längre predika evangeliet. Och precis enligt Jesu profetia så blir till och med alla judar fördrivna från Jerusalem år 70, när romarna intar staden och river den. Man får fly hals över huvud och gråta och jämra sig. Och senare kommer också kristendomen att bli olaglig i romarriket. De kristna samlas med fara för sitt eget liv. Vi får läsa om martyrer som Stefanus, som vi får höra om i apostlagärningarna, hur han blir stenad därför att han predikar att Jesus är Messias. Den Jesus som ni lät döda, säger han. Omvänd er. Det här gäller också kristna idag, inte bara i urkyrkan. Om vi läser nyheterna, då kan vi få höra om förföljelse mot kristna. Vi kan få höra om terrordåd i Sri Lanka på självaste påskdagen. När människor med avsikten att döda så många kristna som möjligt spränger sig själva och kyrkor och kyrkobesökare i bitar. Vi kan läsa oss till att i mer än 60 länder idag så lider kristna förtryck för sin tro. Det är olika typer av förtryck. Vi har ett ateistiskt förtryck som i Nordkorea, där regimen är mot all form av religion. Och en bekännande kristen oftast skickas till arbetsläger och ibland får ett dödsstraff. Men vi kan också se andra sammanhang, som i Indien, där den kristna kyrkan växer snabbt. Där man har en hindunationalistisk politisk ledning som inte är mot religion, utan istället mot all religion utom hinduism. Ett land, ett folk, en religion, säger man. Och där bränner man också kyrkor och fängslar kristna för att de bekänner sig vara kristna. Men i vissa ställen i världen så är det inte någon regering som förföljer de kristna. Det är ingen regim som organiserar gripanden, rättegångar och straff. Utan ibland är det till synes slumpmässiga handlingar. På påskdagen i år, 2019, så samlades en församling, en kristen församling, i ett afrikanskt land som heter Burkina Faso i Västafrika. Deras pastor, pastor Pierre, var 82 år gammal. Och man samlades för att fira påsk. Och efter gudstjänsten så dök det upp ett tiotal män på motorcyklar. Och de samlade ihop alla som hade samlats till gudstjänst. Och så förde man dem en och en bakom kyrkobyggnaden och avrättade dem. Så tände man eld på kyrkan innan man åkte vidare. Ibland så utsätts kristna för förtryck som man inte kan förutse och som ingen regering ligger bakom. Ungefär 345 kristna blir avrättade varje månad för att de är kristna. Det är en ökning med ungefär 300% på de senaste 5 åren. Ni ska gråta och jämra er, säger Jesus. Hur är det då för oss som lever i yttre fred? Vi möter också motstånd. För oss är inte motståndet en gevärspipa som riktas mot tinningen, utan istället den tidsanda som finns omkring oss, med en extrem humanism som säger att människan är alltings måttstock. Människan står i centrum för allt. Och när någon frågar vart kommer allt det här underbara ifrån, som vi ser omkring oss, då säger man det är slumpen och människan som har skapat allting. Vi möts av åsikten att det finns inget självklart rätt eller fel, utan det är saker vi själva skapar. Om vi kommer överens om att någonting är rätt, så är det rätt. Och om vi kommer överens om att något är fel, så är det fel. Och det är ett motstånd som den kristna får tackla. Ett motstånd som den kristne möter i vårt samhälle. Men vi har också en annan del, en annan strömning i våran tidsanda som handlar om en extrem individualism. Där man inte gärna vill höra att någon säger att något är sant. Man vill inte höra Guds ord som talar om att jag är en syndare som behöver förlåtelse. Utan man vill själv skapa sin egen sanning. Man vill skapa sin egen religion till och med, i många fall. Det är en vanlig uppgift i skolor idag i Sverige, på religionsundervisningen, att man ska skapa en religion. Hitta på din egen religion, säger man. Fantisera ihop en helig skrift och ritualer som ska utföras i din påhittade religion. Det här är ett sätt, menar man, att tänka självständigt. Men det är också ett uttryck för att man tänker att allt är lika påhittat. Det här är ett motstånd som den kristne möter. Men framförallt möter vi idag samma motstånd som alla kristna har mött i alla tider. Och det är vår egen synd. Det är vårt eget begär till det som är mot Guds vilja. Det är vår egen vilja att prioritera våra egna behov först och andras behov sist. Det är vår egen syndiga natur som säger, ja, alltså kärleken till medmänniskan är väl viktig, men man ska inte gå till överdrift. Det kan ju inte gälla dem som jag inte tycker om. Framförallt möter vi motstånd av den yttersta fienden, djävulen, världen omkring oss med sina värderingar. Men, säger Jesus, eran sorg ska vändas i glädje. Han säger det till lärjungarna och han säger det också till oss. Och för att uppmuntra oss och lärjungarna så säger han att livets prövningar och svårigheter, det påminner om smärtan vid en förlossning. Den smärta som mamman känner. Den är stark, säger Jesus. En kraftig smärta. Men den går över. Den är tidsmässigt övergående. Och, säger han, lägg märke till att glädjen när barnet är fött är så mycket större än smärtan under själva förlossningen. Och så, säger Jesus, så är det även för dem som tror på honom. Och det här är en glädje som vi inte behöver vänta på. Utan det är en glädje vi får möta varje dag. I den dagliga omvändelsen. Varje gång vi vänder oss till Gud för att be om förlåtelse för våran synd, så får vi glädjas över att han förlåter oss. Vi får glädjas över att han vandrar med oss. Vi får glädjas över att var dag är en gåva ifrån Gud. Att vara kristen, det innebär motstånd, absolut. Men det innebär också seger. Att vara kristen innebär seger. Jag ska se er igen, säger Jesus. Han talar till lärjungarna både om sin uppståndelse när han får möta dem igen här på jorden. Men framförallt talar han om sin andra ankomst. Jag kommer tillbaka. Allt det som ni ser som stora problem. Som oövervinneliga svårigheter kanske. Allt det här lidandet som vi pratade om. Och då är det bara... Det vi pratar om var bara förföljelse mot kristna för trons skull. Det finns ju jättemycket annat lidande i världen. Allt detta ska få ett slut, säger Jesus. För jag ska komma tillbaka. Jag ska se er igen. Och så säger han, när vi träffas och återser varandra, då ska ni glädja er. Döden är människans yttersta fiende. Människor är ofta rädda för döden. Därför att Det känns onaturligt att jag inte ska finnas längre. Det är svårt att tänka sig. Man kan vara rädd för att döden ska vara smärtsam. Men, säger Jesus, när vi möts igen, när jordelivet är slut, då ska ni glädja er. Det ska vara en glädjens stund. Och framförallt, säger han, den här glädjen kan ingen ta ifrån er. Vi talar i början om att lyckan kommer och lyckan går. När man står ut med någonting jobbigt så tänker man, det är snart över. Och kanske man ibland, när man upplever någonting positivt, är lite sådär negativ och tänker, det här tar också snart slut. Men, säger Jesus, när jag kommer tillbaka och ni får uppleva den här glädjen som det innebär att ha full gemenskap med mig, då är det en glädje som ingen kan ta ifrån er. Den här pastorn i Burkina Faso och hans församling, deras glädje togs ifrån dem. De gladde sig över påskens underbara budskap. Och så kom ett gäng mördare för att döda dem. Men den glädje som vi känner över Jesu död för vår skull och uppståndelse, den kan ingen ta ifrån oss. Och den glädje vi ska känna när vi återser honom, den kan heller ingen ta ifrån oss. Livets växlingar mellan lycka och sorg, oro och trygghet, de växlingarna kommer inte att finnas i himmelriket. Då kommer ingen att bli förföljd. Och ingen kommer att plågas av sjukdom eller smärta. Och ingen kommer att plågas av fysiskt och mentalt lidande. Utan där råder frid och glädje. Den sorg som det innebär att vara människa. Det finns mycket underbart för att vara människa. Men den sorg som det innebär att vara människa här på jorden, i en syndig värld, den ska övergå i glädje. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, du vet att vi ofta är nedstämda, ledsna eller oroliga över saker som vi inte kan påverka. Problem vi inte kan hitta lösningar på. Vi ber dig att du ska hjälpa oss att ännu mer fast förlita oss på dina löften i Bibeln. Att den sorg vi känner ska vändas i glädje. Både här på jorden, men framförallt i himmelriket. Vi tackar dig för att du har lovat att när du kommer tillbaka, då ska inte längre sorg och glädje blandas. Utan då ska vi få uppleva enbart glädje, enbart lycka och enbart frid. Tack för att vår sorg ska vändas i glädje. Amen.